Du lyssnar på Nästa steg, en podd från Vad vi vet som handlar om att vara företagare. Känner du igen den här? Det är inledningen till titelspåret på Bo Kaspers Orkesters första studioalbum från 1993. Det handlar om någon som inte orkar gå till jobbet en veckodag utan stanna hemma för... Trots att det borde vara onsdag idag är det söndag i sängen hos mig. Som företagare är det svårt att känna igen sig. Just nu är klockan 15:26. Det är söndag och en alldeles strålande krispig höst utanför fönstret. Men jag är hemma och sen tidigt i morse har jag suttit med datorn i knät i soffan och hamrat manus till det här och några andra avsnitt till i den här podden. För trots att det borde vara söndag idag är det onsdag i soffan hos mig. Det är ett fasligt tjat om balans i livet tycker jag. Men gäller det också oss som driver företag? Det ska jag försöka ta reda på i dagens avsnitt. Första gången jag ringde Andreas Årman hörde jag att han var utomhus. Stör jag? Undrade jag. Ingen fara, sa han. Jag är och metar med barnen. Det var fredag och Andreas hade slutat tidigt eftersom vädret var fint. Han hade hämtat ungarna och dratt till en liten sjö i skogen, inte så långt bort från där han bor, utanför Göteborg. Hans svar är symptomatiskt, för man är ju aldrig riktigt ledig som företagare. Men man kan å andra sidan ha mer ledigt än de som är anställda. Man lever i en slags konstant både och värld. Hur som helst, vi bestämde att vi skulle ses veckan efter och Andreas lovar att ta med mig och meta och så tänkte vi att vi kunde göra intervjun där på någon brygga vid en sjö. En vecka senare hade planerna dock ändrats. En moderplåtning hade omkullkastat kalendern och vi möttes istället i Vasaparken bakom universitetet mitt i Göteborg. Några kvarter bort fortsatte plåtningen utan honom men telefonen var på och han skulle tillbaka dit sen.
Jag driver ett företag som heter Amendi som verkar inom modeindustrin. Vi håller primärt på med jeans och jag har en lång bakgrund inom jeansindustrin. Jag har jobbat på ett företag som heter Nudi Jeans i väldigt många år. Mm.
Alla i Göteborg som håller på med jeans kommer från Nudi, va?
Ja, många gör det. Men å andra sidan så är det inte så många som slutar från Nudi Jeans, så de är kvar. Men det finns ju faktiskt flera jeansmärken som kommer från Göteborg. Vissa finns kvar och vissa finns inte kvar längre. Så det är liksom ett starkt jeansfäste.
Han tittar på telefonen, ignorerar notis och jag frågar hur det egentligen är med balansen i livet. När jag ringde dig förra fredagen så var du ute och metade med dina barn. Då kändes det som att här är ett exempel människa på att prata om någon som har god balans i livet. Har du god balans i livet?
Oj, god balans i livet. Nej, det skulle jag inte säga att jag har. Och har jag en strävan efter god balans i livet? Nej, det har jag nog inte heller egentligen. Jag försöker nog inte ha liksom, god balans. Jag tycker om att maxa saker. Mm. Och att driva företag som vi gör är ganska extremt. Och det passar mig som person väldigt bra.
Ja, för det finns den här idén om, man läser ju om balanslivet och det handlar ju ofta om de som är anställda i bolag och de ska tänka och inte bli utnyttjade hit och dit. Så och företagande är ju någonting annat. Det kan ju konsumera mig att driva företag och konsumera all min tid och göra allt det. Och sen samtidigt vill man vara med familjen och samtidigt är det ju jävligt kul att driva företag. Ibland är det inte lika kul att vara med familjen. Alltså jag slits mellan dem. Hur har du resonerat kring det?
Jag driver ju alltså... Mitt företag är tillsammans med min fru, Julia. Så vi driver bolaget ihop. Vi har väldigt olika ansvarsområden och kompetenser. Så det är inte det att vi jobbar jättetätt egentligen så där på daglig basis. Men ändå, vi gränsar ju till varandra väldigt mycket. Och det är ju inte alltid alltid en fördel, framförallt inte utifrån ett praktiskt perspektiv, för vi arbetar ju båda då i bolaget, och om något barn är sjukt till exempel så är det ju en av oss då som får vara hemma, och då är ju en viktig del av arbetsstyrkan borta helt enkelt.
Just det.
Så det kan vara lite frustrerande emellanåt. Och dessutom så handlar det om prioriteringar då. Vem ska vara hemma?
Mm.
Är dina arbetsuppgifter viktigare än mina? Och så får man försöka prioritera och reda i det liksom.
Andreas överraskar mig med att berätta att han och Julia inte planerar så mycket vardag. Och det slår mig att det kanske är ett sätt att undvika att olika förväntningar och planer grusas.
Vi är den typen av människor även privat så där, att vi är inte super, vi planerar inte så jättemycket i våran vardag eller när vi ska träffa människor eller inte, utan att livet liksom händer ganska mycket för oss, och vi gillar att ha det så, vi trivs med det.
Men även det har förstås ett pris.
Men det är lite synd ibland för andra vänner och bekanta som kanske inte gillar att leva sitt liv så. Det blir ibland lite svårt att jämka ihop det, för att på en fråga, ska vi äta middag ihop om 2 veckor, fredag klockan 8, svarar nog jag och Julia nej på 99 av 100. Men det är ju inte för att vi inte vill, utan det är mer för att vi inte tycker att det känns så bra att binda upp sig 2 veckor innan. Utan vi kan väl återkomma, och då kanske de bokar med någon annan och så blev det inget. Det är lite synd.
En av de saker som jag har svårast med att uppskatta är hur lång tid någonting kommer att ta. Och särskilt om det är något som känns avgörande, och jag berättar det för Andreas. Man intalar sig själv att det där stora breaket är ju alltid läst runt hörnet. Och kanske det intalar man sig själv att om jag bara lägger in, ja, det kanske blir lite jobb den här helgen, men sen borde det vara klart.
Ja, men verkligen. Det är hög igenkänning att... Nu är vi inne i en liten tuff period. Nu får vi ta i lite extra. Men om 2-3 veckor här så kommer det ju lätta. Det är ju liksom så skönt på något sätt att man är så pass naiv och närmast korkad. Så kan jag ofta säga på kvällen, antingen högt till mig själv eller till Julia, att alltså hade jag vetat hur den här dagen skulle bli, då hade jag ju inte orkat kliva ur sängen alltså. Och nästa morgon så vaknar man och så bara man känner, ja, men det kommer nog gå rätt bra idag också tror jag. Det kommer nog bli en nice dag liksom, och kommer ha det trevligt.
Fast ibland så fastnar man i vardagen också, erkänner Andreas.
När det är lite för mycket, då kan jag ibland känna att nej, men nu måste vi kliva åt sidan lite grann här och titta på vad det är vi gör ett litet tag. Och ibland så missar man det. Men det har gått för långt. Man har liksom kört för hårt i det dagliga liksom.
Hur ser det titta och ta klivet åt sidan ut? Tar ni då en lång promenad i skogen, eller är det att man åker iväg någonstans? Eller?
Ja, men i vårt fall så ofta på mitt initiativ så åker vi iväg. För det är ofta bra med en ny miljö och också att forcera fram ett samtal om utveckling och förändring. Ofta svårt tycker jag. Utan att man kanske måste liksom landa in i ett sånt samtal. Och det krävs lite tid och kanske lite andra aktiviteter liksom runt omkring.
Vad får dig att ladda batterierna?
Ja, jag har ju alltid trott att jag är en extrovert människa. För att jag genuint tycker om att umgås med människor. Och är intresserad av andra människor. Det visar sig att jag faktiskt är väldigt introvert. För jag blir väldigt trött av socialt umgänge. Och jag har förstått nu när jag blir lite äldre att jag uppskattar verkligen ensamheten. Jag tycker den är... Den ger verkligen energi för mig. Så självklart i balans såklart. Jag, som sagt, i grunden så gillar jag ju social samvaro. Men jag har större behov av ensamhet än vad jag trodde.
Och vad gör du då?
Alltså... Ja, det är väl extremfall då, men det har väl hänt att jag åkt iväg själv och tagit en natt på hotell och bara hängt och ätit middag själv och vilat, funderat.
En grej som Andreas tar upp, ett problem, och som jag verkligen känner igen mig i, och som dessutom tror att många också kan identifiera sig med, ja, det är den här viljan att peta i detaljer.
Det är väl ännu en svaghet från min sida att jag tycker det är viktigt liksom. Jag tycker ju detaljerna är viktiga. Och jag kan ju lägga tid på korkade saker emellanåt som egentligen inte betyder så mycket. men som för mig är viktiga. Liksom. I slutändan tänker jag att ett företag är ju ändå på något sätt den ackumulerade massan av allting du gör. Och så liksom, jag är nog lite rädd också för att börja du slarva lite. Ja, okej. Vilken stig är vi på väg på nu? Liksom? Mm. Så att jag kanske är liksom lite för mycket åt det andra hållet, att man vill verkligen liksom försöka excellera i saker som egentligen inte är så viktiga.
Vi pratade vidare om det här och efter en stund så tror jag mig har förstått vad det är han egentligen menar. Jag tror du är ute efter att göra någon slags poäng här av att gränser mellan privatpersonen och arbetspersonen är trams.
Ja, precis. Nej, men den gränsen ser ju, liksom, den finns inte för mig i någon större utsträckning. Och inte heller mellan företaget och mig eller oss som privatpersoner heller. För det företaget står för i vårt fall, det är det vi står för som privatpersoner. Vi är väldigt personliga i vårt företagande i det avseendet. Att
det är bara en organisationsform för er huvudhobby.
Ungefär så. Mm. Det är bra, väl formulerat. Det finns heller liksom inga ursäkter på något sätt att agera som företagare. Det spelar ju över på mig som privatperson, vad vi gör som företag. Det finns liksom inte, det finns ingen skillnad där. Och det var liksom det som var liksom hela grunden i när vi startade, att jeans och kläder finns det gott om. Folk går inte nakna på gatorna.
Jeansbristen är hanterbar.
Den är hanterbar, absolut. Okej, vad finns det för reason to be då? Varför skulle vi göra det? Alltså bara för oss själva? Ingen hänsyn till marknaden eller vad kunderna skulle vilja ha. Ja, men det är ju att vi ser ju fortsatt att det finns ju otroligt många jeansvarumärken och andra handlare som fullständigt struntar i att försöka producera jeans på ett miljövänligt sätt.
Mm.
Och dessutom så finns det de som låtsas göra det. Och säger att det här är jättebra produkter. Men så är de inte det. Ja, men då blir det ju liksom det för oss anledningen till att vi kan starta då egentligen.
Inledningsvis hade det lite svårt för Andreas. Verkar vara så himla oplanerad och luststyrd. Men ju längre vi pratar så inser jag att det är nog ett sätt för honom att vara energieffektiv. Och att jag nog har en del att lära på det här området. Det blir tydligt när vi pratar om målet för företagaren som en slags kraftkälla. Om hur en ordentlig arbetsglädje kommer från något som känns meningsfullt. Och där man tycker att man gör en slags framsteg.
Ja, då får du liksom, sen får du väl lust och glädje i det du gör. Får styra ganska mycket. Tycker är det kul liksom. Och om du inte tjänar några pengar och du tycker det är tråkigt. Ja, då ska du nog lägga ner såklart.
Mm.
Men om du tjänar pengar men du tycker det är väldigt tråkigt. Ja, då kanske du ska lägga ner också.
Eller kanske få vara tråkigt ett tag. Det är också en del av liksom den här balansen.
Jo, visst. Och sen liksom tidsperspektiv på det. Liksom, att det kanske får vara tråkigt i 10 år. Nej, är du galen? Inte 10 år, men det kan få vara tråkigt i 2 år.
Mm.
Okej. Okay. Alla får ju bestämma själva hur uthålliga de är. Liksom, och varför man håller på. Men jag tycker det är liksom... Någonstans är det ju... Magin är i att vara företagare. Att ens våga starta ett eget företag. Jag tycker det är helt fantastiskt att människor har idéer och de har tillräckligt mycket mod att omsätta dem i handling. Och bara där tar jag mig hatten för väldigt många människor. Jag tycker det är riktigt, riktigt coolt. Och sen om man dessutom då lyckas livnära sig på att man faktiskt tog det här steget, det är ju liksom guldstjärna på det. Men jag tycker bara det första steget tycker jag ska ge... Jag tycker att det förtjänas större hyllningar än vad det får idag. Mm. Jag tycker det är riktigt, riktigt coolt att folk har modet.
Så Andreas Årman på Amende i Göteborg innan han hastade tillbaka till sin modeplåtning. Kanske är det där vi borde lägga fokus på istället. Att prata om modet att driva eget snarare än problemet med att uppnå balans mellan jobb och fritid. Eller så är det kanske så att det är den där uppdelningen, å ena sidan jobb och andra sidan fritid, att vi ger dem till ett motsatsförhållande. Det är kanske det som är grejen. Det är det som är problemet. Eller att vi använder helt fel ord för att beskriva det. Mer om det efter det här. Första gången jag ringer Klara Ljungqvist är på väg hem från förskolan där hon hämtat Frasse. Då skulle hon fokusera på honom och att de skulle gå till tåget, så hon kunde inte riktigt prata med mig. Och vi enades därför om att höras när han hade gått och lagt sig lite senare på kvällen.
Hej.
Hallå, hallå. Ska man viska nu så att man från Frasse sover?
Nej, det behövs inte, men ska bara stänga av Greta Gris här i bakgrunden.
Klara har grundat People Heart Business, en firma som hjälper företagen att kombinera välmående med topprestation, som hon uttrycker det. Eller något slags coaching, som också kan uttrycka det. Med en bakgrund som elitidrottare, innebandy och vänsport, och som utbildad psykolog har hon förstås många erfarenheter och lärdomar att dela med sig av. Men i det här fallet är hon också företagare. Och med tanke på att klockan är efter 8 på kvällen när vi hörs, så undrar jag förstås en sak. Vad är balans i livet för dig?
Ja, när du säger det så är det första jag kommer att tänka på att må bra och också ta vara på sin potential på något sätt.
Mm.
Jag tänker också att det finns liksom en överensstämmelse mellan de värderingarna du har om hur du vill leva ditt liv och hur du faktiskt lever livet. Och det behöver ju på intet sätt se likadant ut för dig som för mig, som för någon annan.
Det där är förstås självklart att hur du väljer att fördela dina timmar kan skilja sig från min fördelning. Men när Klara säger det så slår det ändå något nytt hos mig. Något om att du kanske tänker lite för statiskt på just den där uppdelningen mellan jobb och fritid. Lite som Andreas ju också var inne på med sin slags icke-uppdelning.
Ja, och att jag tror att man ska... Jag brukar försöka att inte tänka heller för mycket jobb-fritid. För jag tycker att vi har... Många börjar ju med sitt jobb för att man har en passion för det man vill göra. Och sen så hamnar man i ett sammanhang eller en kontext eller det blir en inramning som gör att den där passionen kopplas ihop med massa andra delar som är negativa. Så till sist så är inte den där passionen lika rolig som den en gång var. Sen är jag helt övertygad om att det är också viktigt att ha motkrafter till det där. Att också kunna ha andra saker som gör en lycklig och fler spelplaner att vara på. Ungefär som sparar man i aktier så kan man inte bara ha en aktie, utan det handlar om att sprida sina risker för att också få en rik tillvaro.
Så det handlar kanske mer om alltså någonstans om att inte dela upp livet i jobb fritid, utan snarare arbete visavi återhämtning. Jag frågar Klara hur mycket återhämtning vi egentligen behöver, eller är det också helt individuellt?
Det här tycker jag tycker att det är väldigt spännande, för jag gillar att gå till grundforskningen och jag tycker att mycket liksom av forskningen hamnar där liksom vid 7 timmars sömn och sen finns det liksom 7 timmars sömn och sen tycker jag att något som har varit väldigt perspektivgivande för mig är att också titta på hur man återhämtar sig. Att du kan ha en mycket bättre återhämtning om du tänker på att få den kontinuerligt. Många går ju och väntar till slutet av arbetsdagen, till helgen, till semestern.
Just det. Vad skönt det sker fredag. Nu är det äntligen helg och nu ska jag äntligen på semestern. Och så ligger man där i hängmattan och vrider på sig och tänker på jobbet och har dåligt samvete.
Ja, och liksom kanske knappt ens att man har orkat tänka äntligen är det helg. Man kommer hem trött eller liksom man börjar första veckan på semestern och känner sig lite liksom skavig. Så där. Och när jag läste om återhämtning och forskning kring det och att man ska tänka på det som mat, att man ska få återhämtning 5 gånger om dagen, det blev verkligen en ögonöppnare för min del. Och det har påverkat mig mycket, och jag har också läst det här om att man ska försöka så mycket som möjligt att man ska vara återhämtad, att du inte ska gå liksom med en last efter en dag eller efter en vecka, utan försöka att rebalansera så snabbt du kan.
Mm.
Och för mig var det, i år var det första året i mitt liv som jag upplevde mig, när jag skulle gå på semester, att jag inte kände att gud, jag behöver verkligen den här semestern, utan jag var återhämtad innan, och det var en helt annan upplevelse.
Ja, jag känner igen mig här. Att gå på semester och se fram emot vilan för att kunna återhämta sig snarare än att gå utvilad på semester. Jag tänker, du har ju ändå spelat innebandy på elitnivå, elitserien och allt det där. Vad kan man lära sig där? Alltså jag tänkte att pressa på och hela tiden gå igång på grejer. Om du hade varit på 100% hela tiden, så hade din tränare sagt till dig då, tagga ner för fan, ta ledigt. Eller vad? Jag tänker, jag har alltid den här tankemodellen att kroppen och hjärnan på något sätt funkar efter samma logik. Jag tänker, vad hade, att pressa kroppen hela tiden?
Jag använder ibland det som analogi. Jag tycker att det blir väldigt tydligt om man tittar på en 100-meterslöpare. För den idrotten är så, det är så konkret. Och om den här 100-meterslöparen hela tiden skulle springa liksom så fort den kunde eller alltid var i träning, så skulle ju kroppen inte vara fräsch när den står där på 100-metersstarten eller ligger i startblocken. Mm. Och jag kan också vara väldigt inspirerad. Ibland ser jag framför mig, om du tänker Champions League-bussarna, eller man vet hur det är i de här lagidrottssammanhangen, att man hänger på hotellrummen, man ligger och lyssnar på musik, kanske spelar tv-spel eller vad det nu kan vara för någonting. Att det är väldigt tydliga kontraster. Där är det inte samma sak som i näringslivet, att man kanske lurar sig själv att jag kan springa hela tiden, jag kan gå från möte till möte till möte till möte, och så märker jag inte att min hjärna börjar fokusera sämre, för vi tar inte tiden på samma sätt som på ett 100-meterslopp. Och det kan jag tycka är liksom otroligt inspirerande. Sen ska jag säga det att jag tror även liksom elitidrotten att det här är läskigt för många. Liksom gillar man att prestera så är det ofta läskigt att vila. Man är ovan vid det. Och på samma sätt om jag tittar på elitidrotten, så jag tror att det hade varit jättebra om jag var en sån där liksom spelare som alltid körde alla träningspass, gärna tränade extra. Hade jag haft en riktigt klok tränare liksom i vissa situationer, så hade den tränaren sagt till mig, du Klara, du pluggar heltid, du spelar innebandy, du jobbar. Den här julen så vill jag faktiskt att du vilar. Jag vill inte att du kör hård träning under uppehållet, för det kommer sänka din prestation. Jag tror att din kropp behöver vila. Men det är ju det som är så läskigt, att det är väldigt många som är lurade till att tänka att man blir förstärkt, att man förstärker också varandra i den kontexten. Man säger, ja men bra att du kör. Sen kanske man säger, ja vi måste vila också. Fast vågar man på riktigt det? Och det tycker jag är ännu tydligare i näringslivet.
Jag gillar den här idén att vara snäll mot sig själv. Att klappa sig själv på axeln. Och säga att det är nog nu. Det duger så här. Du får gå och lägga dig nu. Du behöver inte sitta uppe mer. Du behöver inte slita extra just idag. Det är en förmåga som jag själv har övat upp lite i taget. Först för att se om någon märkte det. För att se om någon blev besviken. För att se om jag kunde. Och jag upptäckte att jag kunde, och så blev jag ännu snällare. Klara och jag, vi pratade om det där. Att vara snäll. Att skaffa sig kontroll över sin kalender. Och att timeboxen kan vara en metod som tillåter dig att vara just snäll mot dig själv. Jag timeboxar ju. Timebox för att inte när jag sover, men mitt plan. Men annars timeboxar jag ganska mycket i min kalender nu för tiden. Och där lägger också in sådana grejer med liksom att jag ska springa, eller jag ska simma, eller jag ska göra armhävningar, eller vad jag har för små grejer för mig. Och då blir det ju också att just det här ligger det. Det är ett annat sätt att värdera sin tid som ju är klokt. Men det är ju supersvårt. Jag är jättebra på det där, faktiskt, att vara snäll. Jag har insett att jag gör det. Jag kan känna efter på att nej, nu funkar det inte. Nu ska jag till se en stand-up special på Netflix eller liksom så. Att känna efter.
Och det är så härligt att du nämner Netflix där också. För de första grejerna som du sa, springa och simma och så vidare, de tror jag många prestationsmänniskor är, ja, de är man vana vid att göra. Kanske inte alla, för en del hamnar väldigt mycket i liksom, som egenföretagare, att man bara jobbar och kommer inte till träning. Men sen finns det också de som breddar det lite, och så tränar man väldigt hårt. Och jag hade en dialogen med en av mina anställda som, på vårt bolag så har vi en well-being challenge. Så man får sätta upp ett mål för sig själv. Det här, alla har vi någonting som vi kämpar med i livet. Vad är det som på riktigt skulle göra dig att du mår bättre? Mm. Och det här är en väldigt prestationsinriktad person som liksom hela tiden pushar sig själv. Och så kom hon på att ja, men det som ska vara min utmaning, det är ju att jag ska bli riktigt, riktigt bra på att spela piano.
Mm.
Och sen när hon sa det högt och vi pratade om det, så var det ju liksom, då blev det ju tydligt för henne att bli riktigt bra på att spela piano blir bara en grej till som handlar om prestation.
Mm.
Och det är det som är, och det där behöver man ju ifrågasätta lite, för det är inte helt säkert att vi själva kan se det, var vi är i relation till det där. Jag tycker att det är jättesvårt. Jag kan inbilla mig långa perioder att nu ligger jag bra till, och sen så ser man att det gjorde jag inte, jag har lurat mig, för jag vill så gärna tro det här. Och det är ju samma sak med alla andra liksom riskbeteenden. Om du frågar en anorektisk person om du äter för lite, nej jag äter alldeles lagom, jag är däremot lite tjock, och det är inte annorlunda med en alkoholist eller en någon som jobbar för mycket. Så att man får ju också vara ödmjuk inför vad är min bild och hur skulle andra liksom se på det där med lite kloka ögon. Det gäller ju att lära känna sig själv liksom, i ens egna fallgropar.
Och hur lätt är det som egenföretagare? När man kämpar på själv eller med få anställda och känner att allt hänger på vad man själv gör. Och att det kan göra att man alltid känner att man kan jobba mer eller borde jobba mer.
Jag tänker också att som egenföretagare så är man ju också på något sätt sin egen lyckasmed. Att vi har så många föreställningar om hur det ska vara att vara egenföretagare. Och jag tror att man behöver gå tillbaka till hur vill jag att det ska vara. Och också våga vara modig i att jobba mot det. För att jag tycker jag stöter på så många, oavsett om det är liksom egenföretagare eller större bolag, där om man har en tendens att vara lite för operativ eller hela tiden vilja gå alla till mötes, ja, men då hamnar man i det där spåret att det är aldrig så att man blir klar eller folk liksom blir nöjda och aldrig frågar efter någonting mer. Så det handlar också om att liksom fundera över hur förhåller jag mig till min egen prestation, hur förhåller jag mig till andra. Jag kan jobba smartare med mina kunder och sätta gränser för dem. Det kanske till och med blir bättre för dem att de måste ha lite framförhållning i sitt arbete. Eller att det blir bättre på, kvalitet på mitt jobb om jag sätter gränser för dem. Och där tror jag att många är försiktiga med att våga det där. För det är igen kortsiktiga versus långsiktiga konsekvenser.
Konstaterade Klara Ljungqvist på People Heart Business. Inte heller hon hade alltså särskilt mycket över för den stela bilden av jobb, x-timmar och fritid, y-timmar. Och det får mig att fundera på om jag faktiskt haft helt fel förväntningar på balans. Är det rimligt att anta att man inte kommer kunna ha balans när man är företagare? Än att tro att man kommer kunna väga olika saker i ungefär lika storlek eller vikt eller vad man nu säger. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa steg, så blir det en av deras rådgivare som får försöka svara på den där jättefrågan. Jag ringer Rut Semere. Om man som företagare vill försöka hitta balans i livet, vad innebär då det? Och är det liksom ens möjligt?
Men jag tycker att det är en väldigt intressant fråga, och jag tycker att det är en utmaning för många, alltså inklusive mig själv. Jag jobbar ju som affärsrådgivare på Almi och har erfarenhet av att driva eget. Så det är en väldigt svår fråga att tackla, men samtidigt så är den väldigt viktig. Och jag tror att en bra plats att börja på är ju att fråga sig själv vad balans innebär för en just i den perioden av ens liv som företagare. Hur definierar man balans?
Mm.
Jag tror att det är väldigt viktigt, för att när man är en egen företagare så bär man så många olika hattar samtidigt som sätter en helt annan press. Och ansvaret är mycket större kanske på ett annorlunda sätt än att vara arbetstagare. Där det är någon annan som kanske håller i många andra frågor. Men som företagare så har man helt plötsligt ett helt annat ansvar.
Mm.
Så där tror jag också, liksom, hur kan man definiera balans utifrån det perspektivet? Och hitta någon sorts relativitet i det.
Och då menar du också att det ska vara relativt till vilken fas bolaget befinner sig i. Och att det förstås varierar.
Så sen tänker jag också på när det gäller balans. Att balansen kanske kan se väldigt olika ut i olika skeden av sitt företagande. Vad är en rimlig balans i början när man startar upp eller i en expansionsfas eller en fas där man kanske stabiliserar mer och får in fler resurser i form av pengar eller liksom fler anställda så att säga. Så det kan ju se olika ut i olika faser av ens företagande också.
Mm.
Men jag tänker att oavsett det så inser jag utifrån mitt arbete och liksom den datan jag har från de kunder som jag har rådgivit och även i min egen entreprenörsresa, företagarresa, att det är väldigt viktigt att ha intentionen kring balans. Man behöver inte ha hittat hela lösningen, men att fortsättningsvis ha intentionen och låta den intentionen att informera också företagets utveckling.
Just det, då kan man också kanske säga att nu är vi i den här fasen och då kommer det bli jävligt jobbigt ett tag. Och sen efter det så ska jag...
Ja, men precis. Och på så sätt så kanske man kan ha lite mer rimliga förväntningar på vad balans betyder i fas X eller liksom jämfört med fas Y, så att säga.
Mm.
Så att jag tror att det har i alla fall varit min erfarenhet också. Att jag rådgiver väldigt många bolag som har blivit hårt drabbade av pandemin i besöksnäringen. Så vad innebär det att ha balans i sitt företagande under en pandemi? Många har fått jobba jättehårt bara för att överleva. Men hur kan man då i sin verksamhetsplan kanske sätta någon sorts plan för, men hur kommer det se ut när vi har börjat att stabilisera oss mer? Hur kan jag se till att jag friar upp tid för att få mer balans? Vad innebär det? Vad behöver jag?
Men det man behöver är inte nödvändigtvis stora saker. Det kan lika gärna vara små handlingar man gör, säger Rut, som uppmanar oss att försöka definiera dem.
Vilka små grejer kan jag göra och integrera i min vardag som hjälper mig med välmåendet? Det kan ju vara allt från de här dagliga rutinerna till liksom vilken typ av mat äter jag, när sover jag, dricker jag tillräckligt mycket vatten. Alltså små saker som man kanske inte tänker på så mycket när man är överväldigad, men som faktiskt kan hjälpa till med välmåendet och balansen.
Visst. Men om man sitter i skiten då? Om balansen är åt helvete, vad gör man då? Har ut något supertips på lagar kanske?
En sak som man kanske kan glömma när man är överväldigad, det är det här med att planera in det. Att ligga före, att planera in utrymme för balans. Alltså både
helt
i det dagliga...
Timeboxa i kalendern, bara här ska jag sova en kvart varje dag som jag gör.
Absolut.
Eller springa, eller här ska jag liksom försöka se en film med min partner.
Absolut, att ligga före det externa och all efterfrågan som kommer komma och se till att man har lite tid för sig själv i kalendern. Och helt plötsligt så blir det en del av verksamhetsplaneringen. Att liksom balansen är inplanerad i hur du driver din verksamhet.
Så Rut Smere på Almi, och det där verkar ju toppen. Som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken företagare tror du skulle uppskatta dagens avsnitt? Använd dela-knappen här i din poddapp och välj om du vill messa eller mejla dem. Delar du sociala medier? Ja, då ska du använda hashtaggen nästa steg. Jag vill också tipsa om att följa Vad Vets företagskanal på Instagram kallad www.företag. www.företag. Där vi förklarar sammanhang du som företagare vill ha koll på. Modern allmänbildning för företagare helt enkelt. Med detta, tack för idag. Nästa vecka är dags för ännu ett avsnitt där vi följer en företagare som är på väg att ta nästa steg. Kanske just det steg som du funderar på här och nu. Klicka prenumerera här i appen för att inte missa det. Och du har ju förstås alla avsnitt från 10 säsonger här i appen också. Då kanske du kan lyssna och hitta ett avsnitt som passar dig precis nu. Till nästa gång, ta hand om dig och fundera på vilken sorts balans som passar dig bäst i livet.